Du lyssnar på podcasten Skolsverige som finns på skolsverige.com, på iTunes och på andra ställen där man hittar podcasts. Den här veckans avsnitt handlar om läsning, om böcker, om allt möjligt helt enkelt. Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan med Karin Berg och Jakob Mölstam. Hallå Karin, kul att se dig.
Ja, detsamma, detsamma.
Hur står det till?
Det står bra till, det står bra till. Det är bokmässavecka, det är alldeles för många möten på samma gång och det är som det brukar vara. Fascinerande, jag var inne en sväng på bokmässan nu idag. Och insåg att jag kände ofantligt många människor plötsligt. Och det är ganska roligt för det är väldigt många lärare på bokmässan.
Mm.
Och så sprang jag faktiskt på den läraren som vi tog, alltså när jag tog min examen, min lärarexamen. Det var lite speciellt för jag läste på distans i Karlstad. Och så sprang jag på henne inne på bokmässan. Jag har inte sett henne sedan den, för vi gick upp med våra uppsatser. Det var ingen ceremoni alls. Och vi gick upp med våra uppsatser och missade vi tåget, höll på, eller hon höll på att missa tåget, så hon höll på att missa hela den här opponeringen och var rädd att hon skulle liksom få, och det var, och vi hade inte sovit på natten för det här var ju Karlstad, så vi fick åka väldigt tidigt upp och så, och henne som jag inte har sett sedan den dagen vi blev godkända på våran opponering har jag inte sett på 10 år, men jag henne träffade jag idag. Var väl kul.
Det är ändå spännande. Ja. På bokmässan, en av Sveriges största lärarkonferenser, om man frågar bokmässan-arrangörerna.
Eller hur?
Mm. Yep.
Väldigt roligt i alla fall.
Det är ändå fantastiskt. Alltså, men bokmässan är en speciell upplevelse. Om man är lärare i Göteborgsområdet, känns det som.
Mm.
Så. Det kommer ju lärare från andra delar också. Men det är så här, man dras lätt in i det där.
Mm.
Jag var igår, idag är det fredag när vi spelade in, jag var igår på... Det var köpt tåg och så kopplade jag till bokmässan. Det var fantastiskt, men också den här grejen med att vara tillbaka på jobbet dagen efter, det är inte riktigt menat för det. Det finns ju liksom lärare som jobbar på glassiga skolor där man så här får 4 dagars pass och bara, men gå på bokmässan du.
Mm.
Så borde man ju ha det. Är det en analys?
Ja, i alla fall ett 2 dagars pass. Eller något, jag vet inte. Ja, men fascinerande. Roligt i alla fall.
Mm.
Mm. Och det funkar precis på samma sätt som det alltid gör. Lite korta spaningar, ett tema och så lite elevkrönika på slutet.
Karin, låt oss spana lite då.
Ja, har du någon spaning denna veckan?
Ja, det har jag.
Ja, vilken grej.
Jag var... Så här. Jag hade en ganska intressant diskussion med några elever i häromdagen.
Mm.
Vi satt och åt lunch och så är det en av dem som är 10 år gamla som de ändå säger ganska stora. Så. Som sitter och funderar och så är det någon som bara, men om ens mamma är gravid och åker till ett land där folk är bruna och så föds man där, blir man brun då? Vilket är så här bara... Det är så här... Det är liksom, det är roligt men också så här... Prata aldrig med någon du inte känner. För att det här kan missuppfattas. Liksom. Är det så?
Mm. Mm.
På riktigt så här, super, super okunnigt. Och så.
Ja.
Men också fascinerande. Och det, jag blev ju jättetagen av den grejen. Och vi hade ett jätteintressant samtal.
Mm.
Jag blev ju jättetagen av den grejen. Och vi hade ett jätteintressant samtal. Och det var, liksom, det var en superbra stund. Och jag gick och tänkte på det hela dagen efteråt.
Mm. Mm.
Och jag verkligen fastnade för den liksom interaktionen baserat på okunskap någonstans.
Mm, mm, mm.
Sen hade jag en diskussion häromdagen med en gemensam vän till mig som är gymnasielärare på ett program där de inte liksom går studieförberedande utan det är något yrkesprogram. Så.
Mm, mm, mm.
Och den här personen var så himla nöjd över att han jobbar just där och med de här eleverna utifrån lite samma parametrar. Liksom.
Mm, mm.
Det är inte så här the brainiacs utan det är liksom... Där är folk som snarare säger nej, de tror inte de kan så mycket. Och så liksom får man vara med på när de gör så här, de kanske så här stora genombrott. Och man bara, åh vad coolt. Så, och hur stark den drivkraften kan vara. Framförallt att få följa elevers aha-upplevelser och sånt.
Mm. Mm.
Alltså oavsett vilka elever man jobbar med, att liksom få ta del av den förundran över att lära sig något nytt eller upptäcka någon grej som är såhär, aha, men nu tror jag fattar. Alltså det är så.
Mm, mm.
Det är en universell grej, har jag insett den här veckan. Jag visste ju kanske förut, men...
Men det är väl halvvägen?
Jag blir påminn av det. Nej, men jag blir påminn av det liksom.
Mm. Jo, men jag tänker ju att det är inte det en av de starkaste drivkrafterna egentligen i läraryrket? Det här att få ta del av hur andra, alltså dels hur en oerfarenare i alla fall gärna tänker och få liksom bidra med perspektiv och vidga vyer och hela den grejen.
Mm, mm-hmm.
Samtidigt som ens egna vyer om hur unga människors liksom erfarenheter speglar dem. För att det vidgar ju mina myer med på ett sätt.
Jo. Ja, men det är helt sant att det är så.
Mm.
Och jag tror att det är en bra analys liksom att vara där. Och jag tycker det är intressant att se... Alltså sen kanske skiljer sig lite av det när man jobbar med folk som är typ... Alltså som är nästan vuxna eller när man jobbar med folk som är väldigt, väldigt mycket yngre. Liksom så.
Ja.
För kontexten i sig och liksom så nivån och på frågor så blir det så här wow.
Mm.
Wow. Mer så än kanske annars, men inte generellt, så det behöver inte vara så, men det är som du säger, det är en liten drivkraft. Jag tror att den är universell och jag tror att den är stark, och det var väldigt fascinerande. Och jag började tänka lite på det med liksom elever som har en väldigt hög studieambition eller så här, betygsambition eller så.
Mm, mm.
När de har såna, jag gissar att de, antar jag, är också elever som inte liksom visar sina misstag lika villigt så.
Mm.
För man vill liksom framstå som smart och så.
Mm.
Och då kanske man till och med visar så här, aha, nu fattar jag någonting för första gången. Ja, på ett annat sätt. Utan det liksom, man antar sig bara så här, ska jag redan ha fattat det?
Ja, alltså det är ju...
Tänker jag, som en teori.
Ja, men det är nog så. Jag har ju första året att alla måste ställa frågor. De får inte ställa frågor för att de ska våga ställa frågor som de är. Alltså, och liksom, för att, och jag brukar hylla den som ställer såna här enkla frågor som inte alla har fattat. För att jag har som strategi, för hos mig så vågar de verkligen inte ställa frågor. För att de vill framstå som så jävla brighta liksom.
Mm, mm.
Och därför så brukar jag verkligen lyfta det. För att det är ett problem också att inte våga visa sig att man inte förstår eller att inte fråga. Tänk om inte den här personen har frågat, då hade du fått leva upp till 17 års ålder innan man insåg hur barn blir till exempel.
Ja. Eller hur? Det handlar inte mycket om, nej, jag håller med dig.
Mm.
Det var jag vet absolut, jag håller med dig. Det har varit fascinerande och också förödande.
Ja.
Så. Så, nej, men jag menar, jag tror att det är också en sån stor ingång till lärande, att ha den där okunskapen liksom. Så.
Ja, men jag...
Så det var min sparing. Jag vet inte ens vad det är för resultat eller slutat, men det finns något i det.
Ja, men absolut.
Intressant.
Ja. Absolut. Men jag älskar bara det. Alltså, apropå det så älskar jag den här. Det finns ett klipp när Miriam Bryant och hon skyltar ju gärna med att hon inte riktigt har fattat så. Och Ebbot Lundberg, du vet han som har det här programmet.
Ja,
när han säger att han hoppas att det finns en båtsak på båten.
Mm.
Och Miriam, vad då båtsak? Vad då heter det båtsak? Vad då för sak liksom? Och Eva bara, jo men det heter det väl. Och till slut så säger Anne Brun, nej men heter det inte båtshak? Det är, alltså det är ju en hake man krakar i saker och ting. Och det är ju klart att det heter. Ja, men, och då Eva bara, jag har gått ett helt liv och trott att det är en båtsak. Det är väl ganska underbart att man kan bjussa på det i tv.
Ja, verkligen.
Det är ett underbart klipp, vilket fall som helst.
Det känns nästan som att det är skripta typ.
De såg så förvånade ut, så det är nog bara en ren slump faktiskt. De såg sådär helt chockade. Alltså den aha-upplevelsen som Ebbot hade var tydlig. Ja. Men jag har en helt annan spaning faktiskt, som handlar om möjligheten att vara professionell faktiskt i vårat yrke.
Oh, spännande, få höra.
Ja, alltså jag har haft en incident i veckan. Ibland har man ju det. Det händer saker utanför. Och framförallt jag som undervisar så många olika elever. Alltså gymnasielärare. Vi undervisar ju 150-160 elever i veckan. Passerar. Och ibland så inträffar det ju saker som man inte riktigt är medveten om. Då var det en incident i en klass på eftermiddagen ena dagen, och så Och det var en ganska allvarlig incident så, mellan elever. Mm. Och det som jag var så himla glad över var ju att när jag möts på morgonen av dels ett mejl där hela incidenten beskrivs väldigt detaljerat och tydligt. Åtgärder som är gjorda, vad som behöver göras och liksom vad som förväntades av mig att ta tur med. Vilket gjorde att jag och mina två kollegor som skulle möta de här eleverna kunde möta dem på grund av att organisationer runt omkring och elevhälsa och alla var liksom inkopplade, så kunde vi möta det här så ofantligt mycket mer professionellt. Jag har varit med om så många gånger, du vet, man har kommit och hamnat mitt i ett kaos som man inte alls är förberedd på.
Just
det. Och här var det liksom, jag hade fått sms om att du måste läsa din mail och du måste göra det här och det här. Och så jag kom till jobbet 8.00 och kunde göra ett skitbra jobb och kände mig oerhört nöjd trots att det var oerhört jobbigt och tröttsamt. Men alltså det här att kunna faktiskt hålla sin professionalitet, vad det kräver många människor och att organisationen funkar. Det är min spaning.
Vad är det som har varit annorlunda den här gången jämfört med andra gånger du varit i samma situation? Du sa liksom att förut har varit så himla svårt och så, men nu är det så oförberett, men nu är det mycket mer förberett.
Nej, men alltså jag har varit i situationer när man har fått, när man har liksom kommit in i en klass och så säger man, vad, det hände värsta grejen igår. Och så står man där, okej. Vad då för någonting? Har det hänt någonting? Oj då, hej, så. Och så vet man inte ens vad det som har hänt, för att ingen har förstått att någon behöver ta hand om det som har hänt, och att man har inte informerat lärarna och sådär, så att man har liksom fått nysta i det utan att ha en aning om vad som har hänt till exempel.
Men vad är det som har gått annorlunda om man kollar på organisationsnivå den här gången? Vad är det som är annorlunda den här gången som gör att den här gången är du förberedd
liksom? Jag menar att jag har fått informationen att jag har fått informationen, jag har fått en bakgrundsbild, och att alla mina kollegor har fått samma information, och att det är omhändertaget på alla nivåer. Alltså det. Så att elevhälsan är inkopplad och all annan personal som behövde vara inkopplad var redan inkopplade, så jag kunde bara göra det som jag är förväntas att göra liksom.
Just det.
Så att ja, det här med att vi faktiskt jobbar tillsammans, det kanske låter, när man jobbar i en liten, alltså det kanske låter konstigt för dig som har dina elever så, men för oss är det ofta så att det händer saker som man inte har en aning om och som man...
Nej, men jag kan tänka mig att det skulle kunna hända här också, särskilt i så här krissammanhang liksom. Ja, men du har också sagt att det bygger på små detaljer, tänker jag, i en kommunikationskedja som avgör på om det antingen stannar eller inte.
Precis.
Och det handlar om att folk är beredda att gå ur sin väg för att liksom se till att andra människor får bra information. Det hade varit så lätt att säga, nej, det här är inte mig att göra. Nej, jag har ingenting mer att göra. Eller nej, jag behöver inte bla bla bla.
Nej.
Och så stänger man av och så behöver man inte liksom ta del av ett större ansvar någonstans. Är du med på det, tänker?
Ja, precis. Och sen är det ju jätteviktigt att alla faktiskt tar ansvar.
Ja.
För att det var ju det som var så skönt också, att vi kom ju dit tre kollegor och vi var alla beredda på att det här får vi dela med.
Ja, just det.
Och vi behövde ju bara 5 minuter eftersom vi alla tre visste. Ja, men vi gör så här och så här och så här. Och så, ja, och vi in och körde. Och så var det bra liksom.
Ja, just det.
Och helt plötsligt så var ju liksom hela situationen avhjälpt på ganska kort tid. Väldigt skönt. Så ska allt fungera, tycker jag.
Det låter bra, det låter bra. Du, ska vi ta och gå över till veckans tema?
Du, idag har jag varit på bokmässan som jag sa innan. Mm. Och jag var där med min son, min yngste son. Hans klass hade nämligen blivit inbjuden av ett förlag som ger ut böcker, för det gör förlag, och de hade blivit inbjuden för att de hade fått föreläsa, så de hade fått en förhandskopi, alltså ett förhandsutgivet exemplar av en fortsättning på den här Gyllene Knorren, om du känner till. Det var en julkalender för några år sedan och Måns Gatton, ja, precis, och Måns Gatton och Johan Unge som skriver de där böckerna. Och de hade fått läsa den i förväg, och sen kom det ett jättepaket häromdagen Alltså fröken hade läst den framme. Han går i årskurs 2, så hon hade läst den, haft den som högläsningsbok. Och sen kom ett paket från det här förlaget med böcker till barna. Och då ska vi veta att det här är barn som har, eller i alla fall mitt barn har ju ofantligt mycket böcker hemma och läst och allt vad det var. Men den julafton som det var när han kom hem, alltså den stoltheten, den lyckan när han kom hem med den här boken. Mamma, åh, vi har läst den här i skolan och nu ska jag läsa den hemma och jag ska ta med mig den till bokmässan och få den signerad. Och det var så stort och han la ner den i väskan igår och du vet, och så idag så skulle han gå dit och de gick dit till sin klass och så fick de då sitta och så skulle de som klass då intervjua de här författarna.
Åh, jäklar, det är ändå coolt.
Ja, det, hur coolt som helst. Och de ställer ju så här underbara årskurs 2-frågor som man blir alldeles lycklig. Varför,
som vadå?
Ja, men varför måste hon vara så himla jobbig jämt? Kan inte hon bara vara snäll? Och varför heter hon, varför är mamman från Finland och så vidare.
Ja, just det. Men det var precis.
Så, sådana frågor som man undrar. Och varför gillar grisen godis? Ja. Så, men underbara frågor och denna lycka då sen när de här mycket, alltså vilken grej det här var sen när de då fick böckerna signerade och så ritar ju då Johan Unge ritar bilder i en sån här kort skärt i varje barns bok. Och hur de bara, wow, kolla, jag fick den här gubben och jag fick grisen. Och så stod de och jämförde och det var liksom, och så tänker de här digitaliserade barnen som har precis allting. Det här kommer de aldrig att glömma. Och det var en sån skitstor grej för de här barna som ändå som så. Och vad det gör för läslusten, tänker jag. Och vad viktigt det är. Så jag tänker liksom, dels att lärarna i den här klassen orkade ta dit dem. För det är ju också en grej att ha liksom 26-8-åringar på bokmässan, kan jag ju känna. Liksom.
Oh, jäklar.
Det är ju inget som man bara gör. Och sen hela upplevelsen är en sån schysst grej. Så jag tänkte vi skulle prata lite vad vi gör för att öka läslusten och vad viktigt det är, alltså vad skolan är.
Och så fascinationen för böcker som artefakter och berättelser som kulturella markörer, det är jätteintressant.
Mm.
Det måste vi prata mer om.
Ja, precis. Men hur läser ni böcker på din skola?
Ja, alltså hur läser vi? Ja, det är en svår fråga. Jag tänker att jag vill ju att de ska läsa mycket. För jag tänker så här, att liksom jag har elever som är inne i någon sorts period när en del upptäcker det med att läsa mycket. Den där bokslukaråldern som man kallar.
Mm. Mm.
Det är inte alla som är där, men jag tänker så här, med strukturerad undervisning och liksom rätt förutsättningar och rätt förväntningar så kan man nog få fler att hamna där.
Mm.
Så det tänker jag.
Mm.
Så jag lägger tid på att de ska läsa, alltså mina elever, de läser läxa en kvart varje dag. Så. Mest för att liksom sätta den rutinen. Jag vill att de pratar om böcker i skolan. Varje lektion vi har som är om, så pratar vi om liksom, varje svenska lektion vi har, ska jag säga.
Mm.
Så pratar vi om liksom böcker de läser hemma, vilka de kan tipsa varandra om det är någon som de tror de skulle passa bra för. Jag tar med mig böcker hela tiden som jag visar dem. Det är ett jättebra sätt att starta en lektion och komma på. Läsa någonting, visa en bok, introducera en bok. Så jag är liksom en bokhylla längst bak i klassrummet där jag ställer allting jag pratar om nästan, eller så.
Mm-hmm.
Och det försöker vara ganska varierat. Jag försöker gå liksom från böcker som är för dem till böcker som inte är för dem. Så.
Mm.
Då hade jag med mig den här. Bam! Hillary Clinton, What Happened. Hennes nyaste memoarer. För att prata om sig, vad är en memoar? De bara, jag vet inte, kan det vara typ en faktabok? Jag bara, typ. Och så börjar jag läsa lite ur början, för den börjar så himla fantastiskt. Har du skaffat den?
Nej.
Den börjar med att hon står så här. Jag stod och väntade på... Jag hittade den bilden på internet så lägger ut den, så kan man kolla på den. Det är så här, jag stod och väntade i gången på väg ut på den här balkongen där man liksom får sitta om man är så VIP under liksom presidentinsvärningsceremonin. Så.
Mm-hmm.
Och så står och väntar det och bara, jag vill vara vad som helst på hela jorden. Alltså Bali, jag tänker på Bali. Jag får skrika sen, andas djupt, du vet så här.
Mm.
Superärligt förklarar hur jävla jobbigt det är att se någon annan bli det som hon ville bli. Och särskilt en jävla idiot liksom så.
Mm, mm.
Jättefint, fantastiskt, superbra, spännande, bra inledning på en bok.
Mm, mm.
Och den är ju på engelska, men jag försökte översätta och de var helt med på det så.
Mm.
Så det var liksom, jag försökte hitta böcker, börja varje lektion med att prata om böcker, om läsning och så.
Mm, mm.
Och liksom sätta tänderna på det sättet så.
Mm. Läser de i skolan?
Ja, det gör de.
Mm. Mm. Har de läst läxa också? Hemma?
Ja,
mm.
Japp. En kvart varje dag.
Kvart varje dag i läxa och så läser de även i skolan?
Ja, mm. det blir alltså inte så varje dag i skolan, men det blir ju liksom så när det ges tillfälle.
Mm, mm.
Och då tänker jag att framförallt, jag tänker att dels mängdträningen i ett antal timmar, men också framförallt det viktiga liksom att prata om. Och sen inte att jag med oftast böcker som är för dem i deras ålder, för nu jobbar jag som utvecklingsledare och då ligger den makerspace som jag jobbar i bredvid biblioteket.
Mm, mm.
Så jag lär känna bibliotekarierna, jag kan låna böcker från så.
Men har ni, har ni bibliotekarier på skolan?
Nej.
Det har ni inte.
Nej, det finns inte i hela Partille, vad jag vet. Vi hade några, men jag tror de slutade. Vi har...
Men ni måste väl ha ett skolbibliotek ändå, eller?
Skolbibliotek måste man ha enligt lag, men det finns ingenting om att det måste vara bemannat.
Nej.
Så då har man ersatt det av bokpedagoger.
Nej, men...
Som är bara lärare som har i sin tjänst att ta hand om biblioteket, typ.
Men gud, det... så konstigt.
Det är en jävla risktagning, får man ändå säga. Liksom så. Det kan vara både bra och dåligt folk. Nu behöver man väl hitta rätt människor för det. Men ändå, det fortfarande... Alltså när jag började, då hade vi en bibliotekarie i Kerstin som var här en dag i veckan.
Mm.
Hon var ju fantastisk på ett sätt som inte går att ersätta. Och därför tänker jag att jag vill göra jättemycket för att de ska hitta bra böcker. Mm. För jag tänker att de som läser bra redan och de som läser mycket redan, de har serier de gillar, de har sin smak, de vet vad de letar efter så.
Mm, mm,
medan de som inte har kommit igång riktigt ordentligt, de är mycket svårare. Och därför tänker jag att jag tar med böcker för att visa för att de ska få en känsla av, är det något för mig eller inte det? Vi pratar hela tiden om att, liksom, att de tipsar varandra eller att jag lyssnar, du, vad läser du just nu? Du, vad läser du hemma? Så.
Mm. Ja, men precis, för att de vet ju mest liksom...
Ja. Och du försöker säga, men från 0 till 5, hur bra är den? Vem här inne tror du skulle gilla den? Så. Som ett sätt att liksom motivera dem att säga, bjuda in varandra och dra nytta av varandra.
Ja, men precis. Och det är ju det. Och sen det här att prata om litteratur. Jag tänker på, jag kommer att tänka på han som vi pratar mycket om i min lärarutbildning. Aidan Chambers, har du talat om honom?
Jajamän, med boksamtal och så.
Ja, just det.
De grundläggande frågorna har jag med mig hela tiden.
Mm.
Det är fantastiskt att bygga in det som är rutin i ett klassrum. Liksom. Mm. Så.
Ja, men precis. Och det, har man inte läst honom så tipsar jag verkligen om det. Det är ju liksom det här att faktiskt ha det med sig. Att, för att det gör ju det även när man kommer upp i gymnasiets hopplösa skittempo. För så behöver man ägna mycket tid åt samtalet kring boken för att göra boken bra. Och också att de förstår att böcker är större än de själva. Vi har ju ett nytt projekt faktiskt, för vi har ju två bibliotekarier på våran skola. Bara det, du hör.
What?
Ja.
Heltid.
Ja, en och en halv tjänst är det. Lite drygt. Och det roliga är ju att det är en som är liksom ganska ung. Och sen så är det en som är lite, liksom i min ålder, lite... Så. Vi är väl inte så unga, fast jag vill tro det. Så. Och det blir också en sån skön mix. Så att vi har startat ett projekt som vi drog igång i onsdags nu. Jag och båda bibliotekarierna. Så att jag bokade in dem till min klass. Och så hade de här bibliotekarierna fått välja ut 6 böcker utifrån bokfloran som kommer, som de har läst. Och få tips om. De får ju massor med information från olika förlag och centraler. Och så då hade de valt ut ganska skilda böcker. Och så hade vi 6 titlar som de presenterade som bokprat i klassrummet.
Mm.
Och sen fick eleverna då välja. Så att det skulle vara minst 2 som läste samma bok. Och så skulle vi då bli bokcirklar av det. Och det var så häftigt för att det blev... Jag kunde inte drömma om att det skulle bli en sån sug. Och det blev en sån slagsmål om böckerna. Och jag vill läsa den och den här vill jag läsa. Och en jätteintensiv diskussion. Och, liksom, och de var sådär oerhört på. Så att det ska bli oerhört intressant att se. För sen ska vi har vi då inbokade boksamtal. Och för mig som har då 32... De är 33 i den gruppen. Det är omöjligt att ha boksamtal om man inte skickar iväg eleverna. Du vet. Man får ha en grupp och så får de andra göra något annat under tiden utan läraren då. Så kan vi nu ha boksamtal eftersom bibliotekarierna har varsitt. Och så har jag ett. Så kör vi tre boksamtal parallellt. Fatta vilken grej. och att de verkligen...
Jag behöver flika in det ur en bedömningsfråga. Jag har lärt mig att det är en grej på gymnasiet. Hur gör du för att bedöma de boksamtalen som bibliotekarien har?
Ja, det är ju en sak som vi får prata om. Vi har ju det här i ett projekt. Jag tänker ju att jag får ju se till att jag är med. Eftersom det ska bli lite återkommande så får jag ju se till att jag är med. Jag får ha ett samtal med varje grupp. Det blir ju sex grupper liksom. Och så får jag vara med i någon grupp varje gång. Helt enkelt.
Just det. Och så skulle du kunna säga forskningsspela in dem typ? Eller?
Ja, det skulle jag kunna göra. Det har jag inte funderat på, men det kanske jag kan. Jag kan ju spela in samtalen också. För min egen skull. Och för min bedömnings skull. Det skulle jag absolut kunna göra. Det är ju inga problem alls. Det har jag inte ens tänkt på. Utan vi tänkte ju... Jag har mest tänkt på själva processen. För bedömningen. Sen får de ju alltid skriva då. De har ju en sån här logg som de ska skriva. Så jag är lite inne på att vi faktiskt ska starta någon slags hemsida också. Eller någon blogg.
Hur utformar du sådana läsloggar? Alltså vilka frågor fokuserar du på? Vad brukar du ha som standard? Liksom, eller som, har du något sett de här pratat allt om?
Jag har en som jag alltid beskriver huvudkaraktär. Alltså vem är huvudkaraktären? Beskriv den personen hur du tror den är. För det brukar de aldrig göra likadant. Alltså de kan ju slåss om de är inte blonda eller blåögda. Eller, det blir alltid en jädra diskussion. Hur ser huvudpersonen ut? Vem är det? Det är de nämligen väldigt sällan överens om. Vilket är roligt. Det tror man inte. Men alltså det är väldigt så här... Åh, vad han vit har ju kommit nu. Jag har alltid sett honom. Det är så kan det ju liksom bli. Alltså till och med. Sådär. Men så det är ju en sån. Och sen har jag alltid första passet. Alltså jag har ju olika läsloggar då. Men det är att jag vill att de efter 30 sidor ska gissa hur det slutar. För det blir en rolig detektivarbete sen. Hur är det... Så. Sen har jag mycket text och tanke att de ska lyfta någon parti som de har hajat till på. Så att det blir liksom väldigt baserat på utifrån dem.
Ja,
det är ju en sån gammal klassisk text och tanke. Så det har vi väl alltid liksom lyft att alla får lyfta en tanke på. För det är alltid mycket bättre att ha boksamtalen utifrån deras tankar än att jag har skrivit checka frågor.
Ja men precis, för det är så svårt att förutse det så. Men jag bara tänker så här, för den som inte har kommit igång med förmågan att hitta sina grejer, eller den som läser det och säger så kanske det kan vara schysst lite vägledning. Det kan också vara en åldersgrej eller liksom en mognadsgrej.
Ja men det är ju sant, och sen är också de här som vill tycka rätt saker. Det har vi ju liksom haft jättemånga diskussioner. Alltså brukar jag lyfta själv, jag brukar ge exempel, och då brukar jag lyfta ganska så här enkla saker, så här uppenbara saker, och tycka att det är skitviktigt. Så att det liksom, det handlar ju också om att våga, allt är intressant beroende på vem det är. Alltså det är för att det säger ju, och det brukar vi också prata väldigt mycket om, att man läser utifrån sin egen person.
Ja, just det.
Att om du och jag skulle läsa en bok så skulle ju du lyfta, och jag skulle inte reagera så mycket på månen och rymden och så. Det skulle du göra om det handlade om det.
Absolut.
Jag skulle bara bläddra då och läsa.
Nej, men jag är helt med på den grejen och så, men jag tänker också att det måste vara en stegvis introduktion in i det, och hur man kommer igång med det, och liksom hur det måste ju finnas någon sorts Matteus-effekt, liksom att de som är bra läsare har lätt att hitta det och så. Men jag tänkte på det du sa, nämnde förut så här, elever som vill tycka rätt och så. Hur gör du för att bemöta dem? Liksom, så här, för att få dem att våga släppa och våga så här, balla ur lite i sina analyser som kräver någon sorts gissning? Typ.
Framförallt så brukar jag ju säga... Alltså, jag brukar liksom... Det handlar ju mycket om relation. De måste lita på mig. Det är ju det handlar om egentligen, att det finns inga rätt och fel, och det där är ju mer eller mindre utmaningar. De här duktiga flickorna som verkligen inte vill, som är där klokheten är det viktigaste som finns, att göra rätt är det viktigaste. Det är ju liksom en del av personligheten, och det är ju väldigt svårt. Men vad tycker du då? Vad är liksom rätt? Och då får man ju verkligen som akta sin tunga i... Om de skulle göra ett helt absurt antagande, så får man ju verkligen bita sig i tungan så att man inte rättar till, utan nysta i det väldigt försiktigt.
Men skulle man kanske också kunna tänka sig att man hade gått in ännu hårdare för att bekräfta dem i dess tanke från början? Så, vad bra, du har ju rätt i allt det. Nu är du liksom, du har fattat det här, bra, du har sett allt jag vill se. Nu kör vi, alltså, även om jag inte gjort det. Men vad tänker du om det här och det här då? Så det känns så här, okej, prestation över.
Ja, men jag tycker, min upplevelse är väl i och för sig att de inte riktigt, att då zoomar de ut istället liksom. Ja, jag har gjort mitt, så. Och då låter man någon annan, då har jag liksom, jag har fått mitt beröm, då.
För jag tänker att jag skulle vilja någonstans att man kan ha liksom så här, att eftersnacket blir bedömningen liksom.
Precis, men det är det ju också, att det är ju själva snacket om liksom helheten, och att reagera på andras, för det är också en sån här sak, att faktiskt kunna ta in andras, för det pratar vi ju mycket om, att andras tolkningar är lika rätt som de första, och att då det allra bästa är ju att faktiskt kunna diskutera vad andra tycker, och att kunna reagera och lägga sina egna tankar på vad andra tycker. Det är ju en skitviktig grej att, jaha, så. Tycker du så här om den? Eller att du skulle, alltså så. Ja, jag vet inte. Men det tror jag ju är en väldigt viktig aspekt. Hur gör du med sådana elever då?
De är ju mer sådana, tror jag, för att de är unga på det sättet. Det tror jag är en åldersgrej, eller så. Men som, lite som den här eleven som bara, men vad händer om man åker på semester? Alltså, det är ju liksom folk som är så här, filterlösa på ett ganska skönt sätt. Om man tänker liksom så, som är, de har inte så mycket, och det är inte så mycket så här att det är första processen, utan det är bara så här, eller så här, att de har liksom kommit fram till, utan det är så här, nej, men de är sådana. Och det är väl liksom, jag tänker snarare att man ska försöka jobba med att bevara det. Eller så.
Precis.
Bevara det personliga dragen och bevara den nyfikenheten och den ärligheten. Och att liksom, det är det som jag snackar för, att man säger, var försiktig med hur man tillrättavisar folk. Eller liksom tillrättalägger, eller så här, bemöter okunskap någonstans. Det handlar om. För att liksom, möter man det på ett väldigt bra sätt, så man får känna sig smart när man växer upp genom sin skolgång, så tror jag att man är mer benägen att behålla det.
Ja, men precis.
Medan om man liksom, om interaktionen man har genom skolan snarare handlar om att vara ett system där den som spelar det bäst får mest cred, då tror jag man fostrar elever som blir lydiga och liksom duktiga och så, men som inte kommer vara särskilt intressanta människor.
Ja, men precis, och det här att våga, och också våga, jag tycker ju att man lär känna människor när man pratar om, för det är det häftigaste med att läsa elevers texter om böcker och så, det är att man lär känna dem så, det som de reagerar på. Men jag tycker en av de gulligaste historierna, men nu kommer det så här om mina barn igen, men det är ju när Bruno, söta människan, vi läste ju Harry Potter och det dog folk som flugor, men där tror jag har berättat innan, men när det dog folk, och du vet, det var det ena hemska som hände efter det andra, och jag hade svårt, och han förlorade liksom sin älskade gudfar och allt vad det är, och Dumbledore dör, och det går tämligen alltså, ja, det var väl sorgligt så, men så dör Fred, den stora clownen,
just det,
och Bruno blir, du vet, han var otröstlig, gick inte att prata med honom. Nej, men inte Fred, mamma, inte Fred, det är det bästa. Fortfarande får vi inte prata om det, att han dör. För det är så sorgligt.
Är det så? Du kan fortfarande inte berätta om det.
Nej, det är så sorgligt. Du vet, och vi fick hoppa över det. Vi läste om dem nu i somras. Då fick vi hoppa över det partiet, för det är för hemskt. Så, ja. Men det är ju också, det säger ju väldigt mycket om honom. Den store clownen.
Ja, jo, det är klart det är så. Vem man ser upp till och vem man gillar och så, det är väl en jättestor del att liksom skapa sin identitet med det. Jag tycker det är så fascinerande, och det är klart jag i teorin har vetat om det, att liksom identitetsskapande och läsande och kunskapsbildande och så hänger ihop liksom på ett intellektuellt plan eller på ett didaktiskt plan. Men att liksom gå mot, förut undervisade jag nästan bara matte, eller det var liksom mer matte. Så. Och jag älskar det ämnet för jag tycker det är så fascinerande, men alltså sen jag har gått över mer och mer till att undervisa svenska. Jag är behörig och legitimerad för båda två, men man har liksom oftast inte tid med båda. Så inser jag att jag får se helt andra sidan mina elever.
Eller hur?
Det är superfascinerande. Jag är jättenöjd över det. Alltså jag är jätteglad över den övergången. Jag vill aldrig sluta planera undervisning som bygger på deras personer på något sätt.
Nej, och det blir, det är väldigt roligt hur olika klassers läsvanor också. Att, för det är en av de häftigaste grejer jag har gjort när det kommer till läsning var ju när de, alltså vi har ju, eftersom vi har två bibliotekarier som är väldigt liksom så lyhörda, så köpte vi ju in, det kom liksom en bok. Vi har ju ganska många elever med transgenderproblematik eller så här, diskuterar, eller jag vet inte, jag vill inte säga problematik för det är fel ord, men ja, sådana frågor i alla fall som dyker upp. Och så ville, det var det en klass där som man ville läsa pojkarna och hur man kom, hur man kom, och då gick jag till biblioteket och sa den här vill vi läsa, och då har vi en klassuppsättning veckan efter.
Ja, alltså det där är så bra. Jag jobbar ju mycket med vår bibliotekarie och lånar böcker och liksom, jag ber dem få tips och så, men det är inte så att de egentligen har det i sitt uppdrag, utan liksom skolbiblioteken är en annan organisation typ, lite grann, och det är ändå så att de är frikopplade på ett sätt som liksom, det är trist. Alltså hade det varit en bättre biblioteksorganisation kring skolorna så hade vi haft så mycket bättre resultat och bättre liksom, nej, då hade vi haft så mycket bättre förutsättningar att göra ett bra jobb, tror jag.
Ja, men precis, så att vi, och jag, det här att vi har, jag har använt dem nu i undervisningen, våra två, det, så har vi aldrig jobbat innan, att haft dem inne i klassrummet på det sättet, och jag hoppas verkligen, för nu är det, står ju svensklärarna på kö. Det här, åh Karin, varför gör du? Vi vill ju också göra det här. Det är ju jätteroligt, och just, för annars blir det också böcker, för det är ju roligt för mig med, för annars blir det bara böcker som jag har läst och som jag kommer över, och så ska jag, här blir det ju något utmaning för mig också, och det blir också roligt för eleverna att vi har valt tre böcker var, och att det, vi är ju olika som personer med i våra urval på något sätt. Och det är ju det är roligt, men det är klart att det är en kostnadsfråga egentligen, så så att jag förstår ju att det är lyxigt. Helt klart. Men i bokmässans tecken så tror jag att vi borde hålla på mer med litteratur. Egentligen så skulle jag vilja ha en helt liksom, vad vi skulle ha litteratur på någon slags
men jag tror att det är så. Jag tror också att det är så att det intressanta med bokmässan som mässa för någonstans, för att liksom hitta något ställe att landa, tror jag är att det finns just det här. Det är som en lärarmässa, en skolmässa. Men det finns också så jävla mycket nördigare litteraturmänniskor, och det är det som är kraften i bokmässan som pedagogisk resurs. Men, som ett exempel, igår var det ett seminarium om, jag vet inte vad, i rum för poesi, där det var översättare som pratade om så här, hur man tar sig an verk och liksom hur man jobbar när man översätter, och varför man borde översätta från gammelsvenska till nysvenska för att det ska bli mer lättbegripligt, eller liksom vad man kan göra med det för att sätta tidens, vår tidsspråk i relation och i någon sorts liksom, par tillsammans med det gamla språk, så. Gamla versioner av vårt språk. Och liksom den föreläsningen, jag vet inte om jag lyssnade på det, men jag träffade en som hade varit där och som berättade om det, och liksom det samtalet vi hade efteråt och vad det hade betytt för honom som inte alls översättare eller poet, men liksom lärare.
Eller hur?
Ja, fascinerande. Och det är det som jag tror är grejen. Det är en nördighetsfaktor i språk som jag tror berikar alla lärare, eftersom språk ingår i alla ämnen, typ.
Ja, men precis, och jag tror ju precis det, och tänk, vad jag skulle vilja prata om, det kände jag just, det är en helt eget poddämne, men fanken vad jag skulle vilja att vi översatte vår gamla litteratur till modern svenska för att göra, sen kan man jämföra, sen skulle man ju kunna göra jämförande analyser, men det är så att det tar emot för vissa elever att läsa Voro och Äro och sådär.
Ja, visst är det.
Så.
Ja, men för det är svårt att förstå liksom så.
Så mer litteratur och mer bokmässa till folket, typisch.
Det är slutsatsen. Och med de orden så säger vi, kära lyssnare, tack för att ni har varit med oss även nu en vecka.
Ja.
Det här var den 104:e i ordningen, om jag har räknat rätt.
Och det har
det
du.
Det kan man ju tycka vad man vill om. Vi ses och hörs nästa vecka.
Det gör vi.
Ha det gött.
Hej hej. Det här är Skolsverige.